Likaså så vill jag väldigt gärna passa på nu i gudstjänsten och innan folk ska springa hem och göra andra saker och kanske inte kan vara med på fikat och säga tack till församlingen. Tack för att jag har fått vara med här och arbeta och tjäna. Alltså det här med församling, det är speciellt. Man kan tycka att det är en massa individer som är tillsammans. Det liknar väl vilken organisation som helst. Men det är ju inte det. Det här är ju mycket mer än en massa individer som är tillsammans. Det här är ju Kristi kropp. Det är ju det vi är tillsammans. Och att få vara med och betjäna Kristi kropp. Det måste väl vara det finaste uppdrag en människa kan få. Tack för att jag har fått det uppdraget av er. Jag är fortfarande förundrad över att jag fick det uppdraget när jag snart skulle fylla 66 år. Alltså, hur tänkte ni? Men jag är väldigt, väldigt tacksam. Och nu har det snart gått 3 år, så nu vet ni också hur gammal jag är. Mm. Så är det. Ni är en församling som är lätt att älska. Tack för att jag har fått gå tillsammans med er. Tack för förtroende, stöd, uppmuntran. Jag skulle kunna nämna en massa människor, men jag ska nämna några. Ja, för det vore nästan tjänstefel att inte göra det. Och jag vill säga tack till dem som jag har arbetat tillsammans med. Tack till David. Tack till Arvid. Wow. Bra ni är. Mm. Och så finns ju Daniel Molin och Roland Andersson också, som nästan också hör till arbetsgemenskapen. Tack. Och så finns ju en församlingsledning. Alltså vi har en väldigt klok församlingsledning. Jag är glad för dem. Mm. Tack. Och så finns det ett barn- och ungdomsråd med Mats Galmén i spetsen som sitter där nere och gömmer sig. Men han är bra. Ja. Det finns en massa ledare i guldgruvan, i platina. Det finns en massa cellgruppsledare, olika ledargrupper som jag har träffat. Tack. Innerligt och varmt. Tack. Nu får jag lite frågor vad jag ska göra nu. Och nu säger folk, ska du ta det lite lugnt nu då? Ja. Inte riktigt än. Det känns inte riktigt som det. Nej, jag kanske ska öppna mig några månader utan väckarklocka. Det blir fantastiskt bra. Men jag kan ju inte, jag vill ju inte sluta känna Jesus bara för att jag slutar en anställning. Nej, men hur skulle det vara? Som att man sa, nej men nu kan inte jag känna Gud mer för nu är jag inte anställd. Hur skulle det då vara för alla er som tjänar Gud varenda dag i massa uppgifter utan att ha betalt för? Så nu tänkte jag att jag skulle sälla mig till er skara. Nu ska jag bli en sån här volontär. Ja. Och det ska bli så roligt. Och vi får se vilka dörrar som öppnas och vilka som stängs. Det visar sig. Så undrar folk hur det känns. Mm. Och den största känslan är att det känns vemodigt. Det är faktiskt den största känslan. Mm. Och jag gråter säkert en skvätt någon gång idag. Mm. Men jag är också lite nyfiken på vad det blir nu. För när man stänger en dörr så brukar en annan dörr öppnas. Nu ska jag predika och så ska jag hålla koll på tiden så inte guldgruvebarnen får vänta allt för länge. Det är en lång gudstjänst idag. Mm. Det här är mitt... Ja, snart kommer det. Just det. Det här är mitt tema idag. Att ta en risk för människornas skull. Jag tänker alltså inte ta någon stor teologisk fråga. Jag tänker inte djupborra i några knepiga verser. Jag ska hålla en väldigt enkel predikan. Det är nästan på söndagsskolenivå. Om att ta risker för människornas skull. Jag tror att du kan ha känt både en och flera gånger att du har velat göra någonting för någon annan människa eller för Guds rike. Men så har du känt att det är en liten risk med i det där. Hur ska det bli? Tänk om det blir fel. Det är bättre att inte göra någonting än att göra fel. Kan ni känna igen er i det? Ja, någon i alla fall. Arvid i alla fall nickar. Ja, jag kan definitivt känna igen mig i det. Mänsklighetens stora problem är ju dock inte att människor gör fel saker. Utan det stora problemet är ju en massa människor låter bli att göra rätt saker. Låter bli att ta risken. Det är ju det stora problemet. Det finns alltid en risk inblandad. Det är en risk att leva. Och risker måste man ta. Man ska överväga vilka risker är värda att ta och vilka är inte värda att ta. Och idag ska vi besöka några människor i Bibeln som tog risker. Och jag tänker att det är en fråga för mig och för oss alla och för hela församlingen i Korskyrkan. Vilka risker är vi beredda att ta för människor? Vilka risker ska vi ta för Guds rike? När jag började titta i min bibel så fanns ju mängder med exempel. Först tittade jag på Ester, den här modiga kvinnan som ju räddade hela sitt folk. Men så kom jag ju på att det är inte så länge sedan jag predikade om Ester. Så hon gick bort. Sen tänkte jag på Abraham som på Guds befallning drog ut till ett land som han skulle komma till men inte visste var det låg. Ja, men han gick bort. Och så var det ju Rut som följde med sin svärmor till ett annat land utan att veta vad de hade för mottagning för invandrare i det landet. Men hon gick också bort. Och så hade jag de tre männen i ugnen, de här som vägrade tillbe kejsaren och sa att vi hoppas att Gud räddar oss men det vet vi inte men vi tänker inte tillbe kejsaren. Det var ju människor med väldig integritet som tog en enorm risk. Men de gick bort. Ja. Till slut så landade jag i två personer som det står om i Apostlagärningarna. Ananias och Barnabas. Och vi ska läsa om Ananias i Apostlagärningarna 9. Texten tror jag kommer här, va? Ja. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias, han svarade, ja Herre. Herren sa, gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå. Honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk och jag ska låta honom få veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Mm. Vi tänker oss in i den här situationen. Här är Ananias, han tror på Jesus. Det finns ytterligare en grupp människor i stan som tror på Jesus. De vet att Saulus är på väg till Damaskus för att fängsla de kristna. Och de ber. Och då kommer Gud och säger till Ananias, gå till Saul och han får en adress till Raka gatan. För Saul ber. Då måste ju Ananias ha undrat, hörde jag rätt? Ber Saul? Det är lite för bra för att vara sant liksom. Och sen fortsätter Gud att säga att han ska bli ett redskap. Han ska bli en nyckelperson i mitt rike. Gå nu dit. Och jag tänker att här måste Ananias ha stannat upp ett tag. Och funderat. Måste funderat, hörde jag rätt? Och övervägt riskerna. För om han går dit så är ju sannolikheten ganska stor att han blir den första att bli fängslad. Och han blir också pressad att ange sina vänner som också tror på Jesus. Det var ju en jätterisk att gå. Han skulle ju kunna tänka så här, jag stannar hemma och bidrar tiden så får vi se. Och så kunde han också tänka, men tänk om det är sant. Tänk om det är sant att Saul väntar på en som heter Ananias och det är jag. Att jag ska be för honom. Tänk om. Och så går han till raka gatan. Inte med så kaxiga steg. Han har ju egentligen inga garantier på att det här kommer att bli bra. Knackar på dörren. Talar om, jag heter Anania, så jag tänkte att jag skulle få be för dig. Alltså hela den situationen är lite, hur var det här? Hur kände han det? Det är ju jättemärkligt. Men Paulus, eller Saulus, väntar ju på honom och säger, välkommen in. Och så ber de tillsammans. Och Saul blir en kristen. Gud har förberett honom. Och sen blir han den som för evangeliet långt, långt bort. Bibeln säger ju att vi kan höra Guds röst. Och att Gud vill tala till oss genom sin ande. Och för de allra flesta av oss är det inte en hörbar röst, utan det är en röst på insidan, någonting som pockar på och som man anar kan vara Gud. Man kan ju aldrig veta 100%. Men man anar att det är Gud som talar. Vad viktigt det är att lyssna till Gud. Så vi vet vilka risker vi tryggt kan ta. Jag tänker att det är jätteviktigt för mig inför framtiden att lyssna. Gud, vad vill du? Och jag tänker att det är viktigt för oss som församling. Det finns så många röster, det finns så många, så mycket brus. Men någonstans så vill Gud tala till oss. Och när vi tror att det är han, då kan vi våga gå. Då kan vi ta risken. Jag tänker att Gud vill tala till oss som människor som kanske inte bor på raka gatan, utan de bor på Björkstigen eller Storgatan eller Villavägen eller var de nu bor någonstans. Mana oss att be för dem. Mana oss att gå till dem. Det är ju en risk att ta. Jag är ju säker på att Ananias tyckte att det var värt risken. Om han gick till raka gatan på lite tveksamma och lite skakiga ben, så tänker jag mig att han studsade och hoppade och jublade och var superglad när han gick därifrån. Och rusade till alla sina kristna vänner och berättade, Saul är här och Saul har blivit en broder. Saul har tagit emot Jesus, nu bjuder vi hem honom, måste vi lyssna. Så mycket glädje. Och att den hela församlingsgruppen fick ny energi. Om inte Ananias hade gått, hur hade det blivit då? Hade Gud bett någon annan? Det kan man ju hoppas på, men det vet vi inte. Men jag vet att det finns många i Bibeln som har sagt när Gud har kommit och talat till dem att ta någon annan istället. Kanske för att slippa. Men det innebär ju också att man missar någonting. Så om Gud kommer och ber mig om någonting, hur gör jag då? Säger jag till Gud, det finns ganska många unga vuxna i vår kyrka. Alltså de är bra och de är många, de har massor med energi. Ta någon av dem. Eller, vi har ju 3 ordförande. Ja, de är ju superbra. De håller visserligen på att jobba ihjäl sig allihopa, men de kan säkert göra lite till. Ta någon av dem. Eller säger jag att nej, men jag vill ju inte missa. Jag vill ju inte missa att vara med i Guds stora äventyr. Nu tänker jag att vi gör en liten paus här och så får du tänka. Om Gud kommer och säger någonting till dig, vill du missa då det stora eller vill du helst slippa? Missa eller slippa? Då fortsätter vi. Nu går vi till Barnabas. Barnabas, Han kom tidigt med bland de troende i Jerusalem. Egentligen så var han ifrån Cypern. Och när Paulus hade kommit till tro och det hade gått lite tid så åkte han till Jerusalem för han tänkte att han skulle försöka komma med där i gemenskapen och presentera sig för apostlarna och försöka ansluta sig till de troende där. Och det blev ju inte så enkelt. Nej. Alltså de litade ju inte på Paulus. Hade han verkligen kommit till tro? Var han en spion? Var han en som bara ville infiltrera? Vem var han egentligen? Kunde man tro på honom? Det gick inte så bra. Förrän Barnabas kliver fram och går med Paulus till apostlarna. Lägger ett gott ord för honom och säger: det här är bra. Det här är rätt. Vi kan lita på honom. Och han får vara med. Det här är liksom Barnabas stora personlighetsdrag. Han tar lite risker för att hjälpa människor. Det är ju Barnabas som sen får ansvar för församlingen i Antiochia. Och det dröjer inte länge förrän han bjuder dit Paulus. Saulus och Paulus är samma personer. Och så arbetar de tillsammans i Antiochia. De blir ett sånt här riktigt radarpar. Och när det är dags för den första missionsresan, ja, men då är det Paulus och Barnabas som man skickar ut tillsammans. Barnabas har en kusin, en ung grabb som heter Johannes Markus. Och han följer med på resan. Mm. Också en liten risk, hur ska det gå, hur ska han fixa detta? Och han fixar det inte alls, det blir katastrof. Han åker hem, vi vet inte varför, han kanske längtade till sina kompisar. Han kanske tyckte att tempot var för högt, det kanske blev för tufft för honom. Han var ju ändå ganska ung. Paulus tycker att han sviker. Och när det sen blir dags för den andra missionsresan, ja men då kommer Barnabas där igen och säger: visst kan Johannes Markus följa med oss på resan den här gången. Men sen är Paulus är inte beredd att ge honom förtroende. Och då står det så här i Apostlagärningarna 15 från vers 36. Efter någon tid sa Paulus till Barnabas: låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat ordet om Herren. Barnabas ville att Johannes, som kallades Markus, också skulle följa med. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i Pamfylien och inte stannat hos dem i deras arbete, den skulle de inte ha med sig. Det kom till ett så häftigt uppträde att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade över till Cypern. Paulus däremot utsåg Silas till sin följeslagare, och sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd bröt han upp. Barnabas står på den unge Johannes Markus sida. Han tycker att han är värd en chans till. Och nu tar han en risk. Han tar en risk för Markus skull. Han åker inte med sin vapendragare Paulus, som han känner så väl, som fungerar så bra ihop. Han tar till och med en konflikt med Paulus. Han gör det för Johannes Markus skull. För att han ska få en chans. Det kanske inte går så bra den här gången heller. Han kanske vill åka hem nu igen. Men han är värd en chans, tycker Barnabas. Jag tar med honom. Han tar den risken. Och så seglar de iväg. Historien visar ju att Barnabas gjorde rätt. Vi vet också att Paulus och Barnabas, de försonade sen och gjorde upp det hela. Och istället för ett sånt här dream team som reste runt, som bestod av Barnabas och Paulus, så blev det istället två dream team som reste runt. Alltså Guds rike bromsade inte in, utan det gasade på istället. Markus blev en framgångsrik missionär. Det är han som har skrivit Markus evangelium i våran bibel. Och vi kan läsa att Paulus också uppskattade honom till slut. Och skriver i ett av sina brev till Timoteus: skicka hit Markus, för han är en bra hjälp för mig. Han kom till insikt så småningom. Men det var Barnabas som tog en risk för en ung människa. det är värt att ta risker för unga människor. Som visserligen är lite omogna, lite oslipade, men som har ett brinnande hjärta för Jesus. Och ni som är vuxna här, ni kanske kan minnas när ni var unga hur det var. Att det kanske fanns någon som faktiskt gav dig plats och utrymme fastän du var lite omogen. Jag kan minnas det. Alltså jag var lite svartvit och inte så välfriserad alltid. Men jag fick plats. Jag fick plats. Det fanns människor som gav mig utrymme. Och då blir min fråga så här. Vill du vara en Barnabas? En som ger utrymme och förtroende till unga människor. Det finns många barn och ungdomar i våran kyrka. Det finns ännu fler barn och ungdomar i våran stad och i vårt land. Och alla är inte så välfriserade. Ingen av dem har någon erfarenhet. Nej. De flesta är ganska omogna. De gör sina misstag, de fattar inte allt och de är ganska svartvita. Men de är värda en chans. Det är värt att ta en risk för unga människor. Och de behöver en Barnabas. De behöver en ledare som vågar tro på dem. Som vågar visa vägen. Som vågar lita på dem. Det finns ju Barnabas i våran kyrka. Jag har ju träffat er Barnabas under de här 3 åren. Jag har ju träffat er. I guldgruvan och i platerna och i scouterna och tonor och korall och allt vad det nu heter. Ni människor som avstår från någonting annat som ni skulle kunna göra. Som kanske är både roligare och trevligare och jag vet inte vad. Men ni avstår från det för att vara med och vägleda unga människor. Och ge dem en chans och investera tid i dem. Det är ju en risk ni tar. Det är ju inte säkert att det kommer att gå så bra. Det är inte säkert att det blir som man hoppas på. Men det är värt den risken. Kör på, säger jag, alla ni Barnabas. Ge inte upp. Och vi behöver fler Barnabas. Det var Ananias och Barnabas det. Nu har jag sparat det bästa till sist. Det kommer en tredje. Gud. Jag måste ju nämna om honom som har tagit den allra största risken. Tagit risken för mig och tagit risken för dig. Guds son som väljer att bli människa, som dör på ett kors för att skapa försoning och skapa förlåtelse för dig och mig. Vilken risk Gud tar. Och så står det i Bibelns mest kända vers att så älskar Gud världen. Så älskar Gud dig och mig och alla Jönköpingsbor att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ett räddningsprojekt som har planerats noga. Redan i skapelsens morgon så börjar planeringen för hur Gud ska rädda mänskligheten och skapa en väg för oss alla. Det är en risk han tar. Hur kommer det att gå? Kommer människor att ta emot Guds räddning? Det var ju inte så där väldigt många som var kvar vid korset när Jesus dog. Kommer de att samla ihop sig igen? Kommer de att ta emot anden när anden kommer? Kommer de att bära evangeliet vidare till något annat ställe? Guds dröm om alla folk och alla stammar. Kommer de att bära det vidare och längre? Det är ju en risk Gud tar. Och han tycker att det är värt den risken. För att han älskar. Och för att kärleken är sådan till sitt väsen att den tar risker. Den man älskar, den tar man risker för. Gud tar en stor risk för dig och mig. Och risken är fortfarande där. Kommer de att fortsätta? Kommer de att ge evangeliet vidare? Kommer de att nå in i muslimvärlden? Kommer de att nå in till ungdomsgängen, de kriminella ungdomsgängen? Kommer de att nå till de utsatta? Kommer de att nå Liljeholmen? Och hur blir det med Roselund och Österängen? Kommer evangeliet att gå dit? Kommer de att ta evangeliet till släktingar, till vänner, till arbetskamrater, till klasskompisar? Eller kommer det att stanna upp? Risken är ju stor. Det är ju en jätterisk Gud har tagit. Men kärleken driver ut rädslan. Kärleken gör att vi vågar ta risker för andra människor utan att ha några garantier. Hur det blir i framtiden, det vet man ju ingenting om. Ett scenario är det här, att man träffas här på stranden om 50 år och så tittar man på det här huset och så säger man, ett annorlunda hus där. Ja. En gång i världen så var det en församling som träffades här. Jaha, vart tog den vägen? Nej, jag vet inte. Den dog väl ute. Jag vet inte. Den finns i alla fall inte längre. Det är ju ett scenario. Ett annat scenario är ju det här att man träffas här på stranden och så tittar man på den här kåken och så säger man, ja, här. Alltså här var det ju människor. Det var ju människor i den här kyrkan här som vände sig utåt. Som vände sig till människor. Som var fyllda av kärlek till människor. Och de blev fler och de blev fler och de blev fler. Ja, de är väl kvar här i huset också. Men jag tror att de har en massa andra hus också nu. För de är så många. Så var de träffas, det håller bara Gud ordning på. Det vore väl ett fantastiskt scenario. Evangeliet rör sig till alla omöjliga ställen. Alla omöjliga sammanhang. Ja. Om det var värt risken för Gud, så är det värt risken för dig och för mig och för Korskyrkan. Och när vi ber nu om en liten stund här så kan det ju vara så att Guds ande talar till dig. Du tror i alla fall att det är Guds ande som talar till dig. Och lägger någon människa på ditt hjärta. Och då hoppas jag att du inte ska säga, ta någon annan. Vi kommer att sjunga lovsång nu tillsammans. Det finns tillfälle för förbön. Det finns en förbönsplats här framme. Där nere tror jag inte det finns någon förbönsplats idag, för det är så fullt med folk. Men man kan ställa sig här framme. Man kan tända ljus, be för någon man tänker på. Man kan skriva bönämnen. Och så har vi en stund när vi är inför Guds ansikte och funderar på vilka risker som är bra att ta för andra människor. Vi ber. Tack Jesus för församlingen i Korskyrkan. Tack att vi är dina, vi hör till dig. Och tack att du vill tala till oss, Herre. Tack att du vill visa väg så att vi vågar gå den, trygga i att du går med oss. Tack för människor som finns runt omkring oss där du har ställt oss, där vi bor, där vi jobbar, där vi finns. Jesus, hjälp oss att föra det vidare. Låt kärleken driva oss. Amen.